andra delen av Swedish Somcast. Idag har vi med oss professor Ola Sigurdsson från Göteborg på telefon. Han är professor i tros- och livsåskådning. Och i studion så sitter Johnny Berg och jag, Herman Geijer. Hej och välkommen, Ola.
Hej.
Ja, nu börjar det bli så här jultider och ganska, i alla fall mer runt påsken, så i zombievärlden brukar man prata om att så här, ja, men Jesus var den första zombien och sådär. Men det finns ju andra saker i kristendomen som han pratar om, mitt kött är bröd, han väcker upp Lazarus från de döda. Hur mycket zombies finns det i kristendomen egentligen?
Ja, det är en bra fråga. Det beror på hur vid definition av zombies man har. Jag tror ju det snarare kommer från andra religioner som levererar föreställning om zombies. Men det kan i och för sig vara att de i sin tur är påverkade av kristendom. Men av berättelserna i Nya Testamentet så är det väl snarast uppväckandet av Lazarus där man kan få någon slags zombiekänsla. Därför att frågan är vad är han för slags existens när han uppväcks från de döda av Jesus? Är det en zombie eller är det någonting annat? Så att, han har ju varit död, står det, men... Men så lever han igen och frågan är vad det är för slags liv som han lever där. Och det kan mycket väl vara så att det någonstans har påverkat föreställningen om zombies.
Men det finns inget beskrivet om honom sådär efteråt egentligen?
Nej, det finns ingen. Alltså, tydligen av det lilla som sägs, det är ju att det verkar ju vara att han lever ett helt vanligt liv sen. Va? Men det sägs ju inte så mycket av det, så att det är inte någonting som Nya testamentet ägnar sig åt i någon större utsträckning.
Jag funderat lite på, alltså zombieapokalypsen är ju en modern populärkulturell företeelse. Men jag har funderat lite på, ändå kan man hitta ändå kopplingar till äldre tros- och livsåskådning? Jag tänker att man kan ändå se kanske zombiekatastrofen som ett straff kanske av något slag för att vi har betett oss på ett visst sätt.
Ja, alltså det finns ju, dels finns det ju flera apokalyptiska föreställningar i Nya Testamentet. Framförallt Johannes uppenbarelse, men också i evangelierna. Och där finns ju en slags, vad ska vi kalla det, en idévärld. Eller alltså en väldigt bildrik föreställning om vad som ska hända under apokalypsen. Och under historiens gång så har ju den spets på, så att säga, med fler och fler bilder. Så att när vi tänker på apokalyps så har vi ju inte bara med oss Nya Testamentets syn på detta, utan vi har så att säga lager på lager från historien när detta har populariserats. Så under antikens och medeltiden, så den tidiga modernitetens populärkultur, de har ju också spett på föreställningarna om apokalypsen. Men det är också, det finns ju just föreställningar i en del zombielitteratur om alltså zombieapokalypsen som just ett gudsstraff. De kan vara mer eller mindre utsagda, men det är någon berättelse jag har läst har ju väldigt tydligt det temat, i alla fall temat som en möjlighet att detta är något slags gudsstraff. Så att visst, det finns ju där. Men framförallt är det nog själva bilden av apokalypsen som har influerat de samtida populärkulturella zombieföreställningarna, tror jag.
Ja, men det är mycket så här, de på den yttersta dagen så reser sig de döda. Det finns, den biten finns ju.
Ja, tror jag.
Men är det något form av ett straff enligt kristendomen, liksom den här apokalypsen, eller är det bara något oundvikligt som man ändå inte kan göra något åt?
Nej, det finns ju olika meningar där, va? Det finns ju allt ifrån att det är någonting som händer, så att säga, till att det är ett direkt straff. Därför att mänskligheten har gått för långt i sin förnedring, helt enkelt.
Vi bryter av med ett boktips, tycker jag. Johnny Berg ska berätta om en bok.
Tjena, måste diggare. Idag ska jag berätta lite om en bok som heter Dust, som är skriven av Joanne Francis Turner, och den här boken kom 2011. Dust handlar om en tjej som heter Jessica Ann Porter. Hon kallas för Jessie. Hon är någonstans mellan 25 och 30 år. Och hon har varit död i ungefär 9 år. Hon dog i en bilolycka, men något dygn senare så krälar hon upp i graven zombifierad. Jessie är en zombie, hon bor i Illinois och hon ingår i ett gäng. För i den här boken är det så att zombierna lever i olika gäng. Hennes gäng heter Fly By Night, så är det minsta zombiegänget i Illinois. Och konkurrenterna heter sånt som Bottom Feeders, Way of All Flesh, eller som det största och farligaste konkurrerande gänget, The Rat Patrol. På ett plan så är det här en berättelse om en zombieapokalyps som påminner om alla andra. Men på det andra sättet är det någonting helt nytt och annorlunda. Vad hon lyckas med, författaren Turner, är bland annat att berätta ur en zombies perspektiv på ett sätt som verkligen fungerar trots att det är så osannolikt. Zombierna har någonting som Jesse själv kallar för brain radio. Alltså de kan kommunicera med varandra genom någon slags telepati. De kan också grymta lite till varandra och så. Men det är via någon slags skumma tankevågor som de ändå kan föra konversationer. Och de lever i en hård och grym tillvaro där bara den starke överlever. För här pratar vi om zombier som kämpar för sin överlevnad. Som slåss om den mat som finns i konkurrens med de här andra gängen. Som påminner väldigt mycket om amerikanska kriminella gäng som The Bloods och Crips. Till exempel så har de initieringsriter där de upptar en ny zombie i gemenskapen. Genom att först ge den här levande död ett rejält kokstryk och kolla om vederbörande kan slå tillbaka. Då får man vara med i det här gänget. De svaga zombierna, de går under. Man kan inte klara sig ensam i den här världen. Det är någonting med det här som är så oerhört unikt och som gjorde att jag valde den att tipsa om den här boken idag. Därför att författaren, hon vill verkligen någonting med sina zombier. Det är någonting som ändå är ganska annorlunda i genren. Det här blir på ett sätt en berättelse om vänskap, kärlek, svek, trassliga familjerelationer och mycket annat, uppblandat med ganska groteska beskrivningar av när zombierna skaffar sitt käk eller sin mat och när de äter. Så även den som vill ha snaskiga saker får sitt lystmätte verkligen. Och Jessie, hon trivs som zombie. Men det händer saker som jag inte tänker berätta så mycket om, så att jag inte liksom spoilar för mycket här. Men författare leker och blandar både äldre föreställningar om zombier, och så blandar hon upp det med den nya viruszombien. Det finns en hel del blinkningar till George Romeros filmer, samtidigt som hon för in någonting nytt och väldigt, jag kan inte komma på något bättre än att säga att det är lite skumt faktiskt. De här zombierna, bara för att ge ett exempel, ibland när de är ute och går på vissa platser så kan de plötsligt uppfatta någon slags musik, alltså som Jesse beskriver som gitarrackord, som får zombierna att stanna upp och plötsligt känna någonting en stund. De börjar alltså dansa med varandra. Jag tänker lite på om ni känner till det här gamla PC-spelet Black and White, där figurerna i spelet också ibland tog små mikropauser och blev jätteglada och började dansa. Och det intressanta med det här är också att det låter ju säkert gräsligt töntigt nu när jag beskriver det här, men det är samtidigt en väldigt obehaglig bok. Och den kombinationen av det udda, det makabra och det roliga förstärker bara det. De underliggande tonerna i den här berättelsen som är oerhört sorgliga och deppiga. Och det är sånt som får mig att rysa av välbehag. Det är den första boken i en trilogi. Del 2 heter Frail. Den finns också ute. Den avslutande delen är inte färdigskriven, utan den får vi vänta på. Men börja med att skaffa den här alltså. Dust av Johann Francis Turner. Trevlig läsning.
Så, välkomna tillbaka. Vi har alltså Ola Sigurdsson med oss på telefon från Göteborg. Alltså, apokalypsen är ju väldigt inne nu. Det är mycket, mycket pratande, det är ganska mycket filmer som kommer om apokalypsen. Man pratar om så här, miljökatastrofer som alltså, i apokalyptiska termer, maya-indianernas kalender och så här. Vad tycker du att det är tecken på? Eller vad är det som är speciellt med just vår tidsålder som gör att man pratar så mycket om det nu?
Ja, det är väl delvis det som du säger, inte minst den här tanken på vad händer med klimatförändringarna, vad får det för konsekvenser. En annan sak som väl också gör att vi är intresserade av apokalypser, det är en filosof som heter Slavoj Žižek som skriver mycket om det här. Han säger att det är väldigt märkligt att vi å ena sidan har väldigt svårt att tänka oss att det kan finnas något politiskt alternativ till marknadskapitalismen. Men å andra sidan så enkelt kan föreställa oss världens undergång som vi gör i film efter film och bok efter bok. Och det är väl kanske så att vår tid lever i en slags insikt om att det finns tendenser i utvecklingen av det mänskliga samhället som kan leda åt skogen, för att uttrycka det milt. Mm. Och då är väl apokalypsen så att säga ett sätt att bearbeta detta. Vad händer om det mänskliga samhället havererar?
När Hollywood exempelvis slår sina klor i den här genren så är det såklart för att göra storfilmer med häftiga effekter och sådana saker. Men sen bland annat häromdagen så nåddes vi tydligen av informationen att vapenförsäljningen i USA har tydligen gått upp på grund av tv-serien The Walking Dead. Kan du från din synvinkel se att det blir något slags, att man kan hitta några attitydförändringar hos människor när det kommer till kanske tros- och livsåskådning på grund av exempelvis tv-serier och filmer? Alltså att om människor plötsligt köper fler vapen eller kanske börjar gå i kyrkan oftare eller någonting sånt, det är ju ändå en ganska intressant sak som då de här filmerna och böcker och vad det nu är har som påverkar samhället. Kan du se någonting sånt?
Ja, jag skulle vara intresserad av att veta vad zombiefilmer får för konsekvenser i Sverige, va? Alltså, det är naturligtvis så att zombiefilmer, liksom andra filmer som Hollywood producerar, det är ju ett sätt, ett bra sätt eller ett dåligt sätt eller någonstans mitt emellan, att reflektera över vad det är som gör det mänskliga livet värt att leva. Så det är en slags livsåskådningsreflektion, kan man säga. Och då är ju zombier intressanta och vampyrer är intressanta, därför att jag menar inte alls att det är samma saker utan tvärtom. Men de är intressanta därför de är en slags gränsvarelser, va? Till hälften mänskliga, till hälften någonting annat. Och de utgör väl en slags reflektion över vad det är att vara människa. Och därför så är det klart att de påverkar hur vi tänker om oss själva. Om det då får konsekvenser, om jag har inte hört talas om detta, men om detta får konsekvenser i att man köper fler vapen. Så, ja, det är ju en tråkig konsekvens kan jag tycka då. Därför att det låter ju nästan som att man uppfattar zombiehotet som ett reellt hot. Va? Alltså efter Walking, vad heter det nu?
The Walking Dead, ja.
The Walking Dead. Ja, det ter sig ju lite märkligt, men självklart påverkar tv-filmer och filmer och böcker hur vi tänker om oss själva, och det påverkar hur vi handlar, så att det är i sig inget konstigt.
Men det var intressant det här med när gränsvarelserna som vampyrer och zombies ökar intresset för dem i tider som är liksom mer katastrofmässiga eller så här, mer det känns som att det är, man balanserar på en ägg nu och vilken det kan gå till vilket håll som helst liksom.
Jag vet inte. Jag kanske tror att den här gränsvarelserna handlar om någonting annat. Va? Alltså där i en tid som ju, i alla fall i Sverige och norra Europa, så kan man väl säga att generellt så är det en tid som religiöst är ganska osäker. Va? Alltså det finns många olika alternativ och det finns inget som ter sig som givet. Men givet att människan alltid har någon tendens att tänka att det måste finnas någonting mer eller annat eller sidor av vår existens som inte är det påtagliga biologiska livet, så blir ju såna här gränsvarelser intressanta. Så att jag skulle snarare tolka dem som en slags rykten om någonting mer, va? Mm. Sen är det, jag trodde att det fanns liksom en slags att nu har vi haft en tydlig zombievåg och så, det att det var något unikt. Men sen pratade jag med några som jobbar på SF-bokhandeln här i Göteborg, och de har ju lite annan koll än vad jag kanske har, för de sa att nej, men det där går i cykler, att ett tag så är det vampyrer och sen är det zombies och sen är det dvärgar och trollkarlar och sen kommer det tillbaka igen. Så för dem var inte detta så nytt. Men jag tror sammantaget att alla såna här varelser som är hälften människa, hälften något annat, eller hur man ska kalla det, gränsvarelser, handlar om det här behovet eller vikten av att fundera på vad är det som gör oss till människor och var går gränsen för det mänskliga.
Jag tycker det är lite intressant. Zombie-genren står ju helt klart med åtminstone det ena benet i underhållningen förstås. När man läser en zombiebok tror jag, eller ser en zombiefilm, att det handlar om underhållning på ett sätt. Det ska vara lite spännande, det ska vara lite rysligt och så vidare. Men så finns ju de här lagren. För jag tänker, om man läser en äldre text som exempelvis Uppenbarelseboken, det Nya Testamentet, som är en religiös urkund, eller vilket ord jag ska använda. Mm. Finns ju det här också. Jag tänker på långa, ganska suggestiva textpartier som är svåra att riktigt tolka kanske. Mm. Men som nästan blir, om inte skräcklitteratur, så förstår du lite vad jag menar?
Ja visst. Ja, nej, jag håller med. Det är ju naturligtvis en flytande gräns här. Och vad som är underhållning och vad som är samhällskritik, det är ju inte självklart att det måste vara antingen det ena eller det andra. Vad jag har förstått av Romeros zombiefilmer, framförallt den första, Night of the Living Dead, den har ju hyllats som en slags avantgarde-klassiker. Men en stor del av orsaken till att den blev som det blev, det var att de hade så förskräckligt lite pengar så att de var tvungna att göra dem på en skosnörebudget helt enkelt. Så att det var inte något speciellt avantgardistiskt tänkt, utan de ville göra en skräckfilm som var underhållande, som skulle ses av många. Så att de hade väl ganska kommersiella intressen på ett sätt. Men sen lyckades den bli en kultklassiker, och i kraft av det så fick den ett genomslag. Mm. Och poängen med det hela är väl att även om Hollywood naturligtvis är en maskin som producerar mycket film som ju bara är underhållning, så finns det naturligtvis filmer där som är värda att ta på allvar. Och vice versa, att filmer eller böcker eller religiösa urkunder som vill föra fram ett budskap måste ju också fånga sin publik på något sätt, för annars är det ju ingen som läser.
Det är intressant det där. Just angående Night of the Living Dead, så i många intervjuer så har ju George Romero, han får mycket frågor om budskapet, vad de ville säga med den här filmen och kopplingar till Vietnamkriget, att de valde en färgad person i huvudrollen och så vidare, och människor har tolkat in väldigt mycket det. Själv har han alltid svarat att det var 1968, alla hade ett budskap. Mm. Och skrattar han lite. Men jag tänker att oavsett vad han svarar nu efterhand, att det finns ju ändå, man hittar saker som säger lite om den tidens rädsla, oavsett kanske vad han har tänkt. Så man är ju liksom en produkt av den värld man lever i.
Absolut.
Det säger någonting.
Ja. Och jag, för att ta parallellen till en annan film, så Alien-filmerna som ju, alltså från Ridley Scotts första Alien-film framåt, det är ju Hollywood-produktioner, men de är ju samtidigt oerhört intressanta. Och det finns en mängd filosofer och teologer som har skrivit om dem och deras, ja, vad ska jag säga, budskap eller vad det är för bild av världen som de förmedlar. Så att det är klart att oavsett vad Romero själv tänkte och tyckte när han spelade in den här filmen, så kan den ju ha djup som inte nödvändigtvis han och hans kollegor var riktigt medvetna om när de gjorde den.
Mm, så sant. Men vi smälter det där, så vi stannar upp lite och så kommer alla ni som är rädda om skinnet få ett överlevnadstips av Herman, och så är vi strax tillbaka med Ola igen.
Hej och välkomna till Sommaröverlevnadstipset. Ett vanligt scenario i zombielitteraturen är belägringen. Någon eller några är fast i sitt hem eller på någon annan plats, och utanför så är det zombierna som härskar. I den här typen av situationer är förberedelser A och O. Jag tänkte i det här tipset prata lite om vad man kan göra för att ha en lite mysigare tillvaro i sitt zombieomringade hus. Civilförsvarsförbundet brukar prata om att det är 5 saker vi behöver för att överleva. Det är värme, mat, vatten, trygghet och sömn. I en zombiekatastrof kan man räkna med att hus blir strömlösa, och det gör att vi får några utmaningar som vi normalt inte har kring de här 5 behoven. Vi kan börja med trygghet. Det viktigaste är såklart att man säkrar sitt hus så att inga zombier kan ta sig in. Bor man högt upp i ett hus med säkerhetsdörr är den saken ganska lugn, men ja, det kan vara värre om man bor i hus eller villa till exempel. Sen är något du borde tänka på, när strömmen går så blir det mörkt. Och det är något som gör de flesta människorna otryggare. Därför bör man ha någon typ av ficklampa, ljus eller lykta med olja till. Dessutom kommer det göra att du kan läsa böcker eller spela spel, så att du inte blir för uttråkad eller blir galen av att inget händer helt enkelt. En annan grej som är bra att ha är en vevradio. Det kan man köpa på Clas Ohlson eller sådär. Och det är bra för att få reda på om det finns någon ny information eller om... ja, om det finns information att få överhuvudtaget. För det är något som är viktigt för det mänskliga psyket, att man vet vad som händer runt omkring en. Vatten, det är också viktigt att lösa så fort det går. Försök ha en dunk vatten hemma som du byter någon gång i halvåret kanske. Ett annat alternativ är att ha 2-3 såna här 1,5 liters PET-flaskor med vatten i. Och så att man förvarar dem i frysen. För det, förutom att det är drickbart då, så fungerar de som kylklampar som gör att maten i frysen eller kylen håller lite längre än vad den skulle gjort annars, när strömmen gått. Det finns också vatten i toalettens tank som går att dricka. Det kanske går att få ut mellan 5 och 7 liter där. Och om man märker att strömmen går så kan det vara bra att fylla på flaskan med vatten. Det finns oftast tryck i kranarna upp till ett par timmar efter att strömmen har gått. Det är förmodligen bara ett strömavbrott, men... det kan vara en zombiekatastrof, så se till att ha kärl hemma för säkerhets skull. Räkna med kanske ett par liter per person och dag i hushållet för säkerhets skull. Värmefrågan är ju akut om det är vinter såklart. Då är det viktigt att man kan täta lister och täcka för ordentligt där det kan dra. Eventuellt kan man stänga in sig i ett rum där man är flera människor tillsammans. Att bygga en sovkoja under ett bord kan vara en bra idé för att hålla värmen när man sover. Och för varje människa avger ungefär 75 watt energi. Så se till att det finns tjocka filtar och sovsäckar hemma också. För det är också viktigt för att hålla värmen. Om du har en kamin eller ljus för att få värme av, så är det viktigt att tänka på ventilation. Så man inte dör av att elden äter upp syret. Maten är egentligen inte ett jättestort problem i det korta loppet. Men för en lite ökad komfort så kan man se till att ha ett ordentligt lager med konserver som man använder i vardagen också. Man köper och byter ut det med kortast datum kvar. Man kan i och för sig leva rätt bra på att man har några lite mjöl och socker i skafferiet. Men det kommer vara betydligt trevligare om du äter mat som du är van att äta och som faktiskt smakar gott. Ett trangiakök kan ge dig varm mat så att det lättare kan använda till exempel ett gammalt paket ris som står någonstans, kan man koka det. Men där är också viktigt var man placerar ett sånt kök, för att man inte sätter den under köksfläkten till exempel, eftersom fettet i fläkten i värsta fall kan ta eld då. Så att, och där gäller också att det är viktigt att man vädrar ordentligt så fort man har eld i ett rum. Så, det var det. Och lycka till, tänkte jag säga. Det här tipset går egentligen att använda om det bara blir ett vanligt strömavbrott också.
Vi har pratat mycket om kristendomen, vi har pratat kring så här modern tid. Hur ser det ut i andra religioner? Har de också, alltså finns det några zombieliknande teman i andra religioner som en kristendomen?
Ja, alltså man brukar väl säga att religionshistoriskt så kommer zombien från voodoo-kulturen i Haiti. Och då är ju zombien egentligen någonting annat än vad den blir i Romeros film och en senare populärkultur. Alltså där är det ju snarast en levande människa som på något sätt är i trans, alltså utom sig själv. Och det är därför som man då påstås det kan få handla helt mot sin vilja. Så man kan i någon mening fjärrstyra den här personen som är i trans, och det är en zombie. Men det är ju inte riktigt det som zombien är i populärkulturen. Men det är nog en slags, därifrån har man nog hämtat bilden av zombies. Och det är inte Romero själv som har gjort, utan det finns ju många tidigare zombiefilmer som har plockat upp det här temat och använt det. Mm. Så att det är väl snarast därifrån som själva idén kommer.
Jag har letat lite om vi tillåter oss att definiera zombie väldigt, med ett väldigt vitt begrepp. Så bland annat hittade jag, det finns lite gamla isländska sagor i den fornnordiska mytologin, föreställningen om draugar som tydligen var krigare som återuppstod efter sin död och ställde till förtret för människor. Alltså de uppstod i...
Mm-hmm.
Med kött, det var kroppen som reste sig och härjade runt, och så var man då tvungen för att skydda sig, att förstöra kroppen. Förekommer i några isländska sagor. Så det verkar ju ändå finnas lite i olika kulturer föreställningar, eller kanske en rädsla om att alltså, döda människor ska återuppstå alltså, i sin kropp. Och att det då är någonting som ibland kanske är väldigt läskigt, ibland står för någonting annat. Kan man hitta sånt i någonting annat som inte vi har tänkt på, tro?
Det kan man nog säkert. Va? Alltså det som du säger där får mig att tänka på när det som, anledningen till att, en av anledningarna till att jag har sysslat med zombies, det är att jag är intresserad av psykoanalys. Och en slovensk psykoanalytiker som heter Žižek, som jag nämnde förut. Och där hävdar man ju att alltså anledningen till att zombier finns, det är att någon inte är rätt begravd. Det stämmer ju inte riktigt överens med Romeros filmer, men hur som helst så finns det kanske en föreställning hos många mänskliga kulturer att utan en rätt begravning så finns det något som hemsöker oss även efter döden. Va? Därför att vi har inte på rätt sätt tagit farväl av våra förfäder. Och det kan få negativa konsekvenser för oss själva. Och det hävdar ju Žižek och psykoanalysen då att detta är ett drag som det handlar egentligen inte om ett reellt hot att de döda ska leva, men det handlar om att vi inte lyckas bearbeta vår relation till de som kommer för oss på rätt sätt. Och då är det inte så konstigt om det uppstår i olika religioner, eller kanske alla religioner, och även livsåskådningar som inte kallas för religioner. Va? Att det finns de här föreställningarna om något som kommer och hotar oss utifrån eller nedifrån eller så.
Mm. Men ja, jag tänker lite, alltså det finns ju lite som i, eller man pratar om helvetet i Dawn of the Dead, finns det en klassisk replik, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth. att det finns den sån här apokalyptiska, eller mm. liksom att den yttersta dagen sådär. Är det någonting som man kan gå och hämta, eller kan man, är zombie väldigt mycket ett västerländskt fenomen på grund av att den anspelar mycket på kristendomen? Har du tänkt kring det på något sätt?
Jag har ju mest sysslat med den populärkulturella zombien, och den är ju självklart influerad väldigt mycket av kristendom, eftersom kristendom har påverkat västerlandet så på ett så genomgripande sätt. Så att jag skulle, även om jag tror då att liknande drag finns i olika kulturer och olika religioner, så ska man kanske akta sig för att likställa dem allt för snabbt. Därför att det kan ju hända att, alltså, de här apokalyptiska föreställningarna, de är ju väldigt tydligt influerade av en kristen idévärld. Och då får man passa sig så att man inte liksom förstår även andra religioners liknande föreställningar som en slags variant på samma tema. Mm.
Ja, det blir väldigt tydligt när man, om man läser in sig lite på den här Bodo och Haiti, att det finns mycket, att de ser på saker väldigt annorlunda. Att det lätt blir också att vi blandar in kanske etnocentrism och annat i våra resonemang, och behandlar dem ganska illa faktiskt, om man drar våra resonemangen.
Ja, alltså det är ju att Romero och hela zombie-temat som finns efter honom, att de anknyter till en kristen idé, det är ju inte så konstigt, va? Och alltså de föreställningar om apokalyps och annat som finns, det är ju sådana som finns i den religiösa kulturen i USA, eller delar av den religiösa kulturen. Så att det vore förvånande om inte de dragen fanns där. Men det betyder ju inte att det är samma sak som den haitiska zombien till exempel.
Nej. Ja, där fick vi lite att tänka på. Tack så mycket, Ola, att vi fick ringa upp dig idag.
Tack så mycket själv.
Ja, var jätteintressant.
Det var allt för den här gången, och vill ni läsa mer om vad vi skriver, så skriver Johnny på swedishzombie.com och jag, Herman, skriver på nejtackzombies.wordpress.com. Tack så mycket, Ola, och tack för att ni har lyssnat.
Och god jul i förskott.